Varmt välkomna till veckans avsnitt av Echo Time Podcast, Sveriges största podcast om klockor och allt som hör där till. Med oss idag har vi Alex.
Ja.
Vi har haft sommaruppehåll och med all rätt, för att det händer ju inte jättemycket saker under sommaren i klocksvängen.
Nej.
Det är inga auktioner, det är inga klockmärken som släpper nyheter.
Knappt.
Men det finns en auktionssajt som alltid taktar på dygnet runt, året runt, och det är Tradera. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med just Tradera. För er som inte känner till Tradera är en väldigt stor handelsplattform på nätet. Det är en auktionssajt och de har allt ifrån shorts, bilar,
frimärken,
barnvagnar, you name it. Men de har även en väldigt stor del av sajten dedikerad för klockor. Och finns tusentals klockrelaterade produkter där hela tiden. Och det är allt ifrån armbandsur som från Rolex, Citizen, Tagoyer, jag bara kastar ur mig. Typ alla märken finns hela tiden. Cartier, din favorit, finns ju alltid något.
Japp.
Och till klocktillbehör och det finns allting. Gillar ni klockor är väl värt att gå in och ta en titt. Och just klocksidan är någonting som Tradera satsar extra mycket på just nu, vilket märks. Det kommer fler seriösa handlare dit. Det syns mer på sajten. Det finns mer grejer att ta en titt på helt enkelt. De jobbar med säkra betalningar, säkra frakter. Och de har bra koll på vad de gör. Och man märker att de tycker det här är kul. Och det tycker även vi. Och det är därför kul att vi presenterar det här avsnittet i samarbete med just Tradera. Så gå in och ta en titt på Tradera på klocksidan. Och ja.
Stort tack, Tradera.
Stort tack, Tradera. Vidare.
Ja.
Så är det dags att hosta igång maskineriet igen, ja. Som du säger.
Lite rostigt.
Hur har din klocksommar varit?
Lugn.
Okay. Ja. Inga klockrelaterade resor, inga klockrelaterade inköp? Eller?
Nej, om vi reste mycket i det senaste avsnittet så kan vi säga att vi inte har rest någonting typ nu. Men snart ska vi resa igen.
Ja, just det.
För sommaren är ju inte slut riktigt än. Även om det känns som det, framförallt om man har varit i Sverige.
Just det, för det är Geneva Watch Day snart.
Jajamän.
Ja, det är slutet av augusti.
Jajamän.
Ja.
Så dit ska vi åka. Och titta på klockor.
Ja, det känns som att vi har snackat så mycket om Geneva Watch Days förut. Men för er som inte vet så är det en klockmässa i Genève.
Ja,
och det är
en
mer
decentraliserad klockmässa.
Ja, och det är mer fokuserat på independent watchmaking. Det är så här, MBNF, Moser.
Japp, urverk.
Urverk, även massa. Oris är där.
Men även mainstream, om man får kalla det. Alltså märken som är ägda av lite större grupper. Som Bulgari, Tag Heuer,
Breitling.
Breitling. Hulissner Dan, Gerard Perregaux, Oris. De är för sig independent. Men,
och där kommer det nyheter och grejer att presentera.
De flesta sparar ju lite på krutet efter Watches and Wonders, som är den andra stora klockmässan vi har, som också är i Genève. De sparar lite på krutet och brukar släppa lite nyheter under den här perioden också.
Och det är typ mellan 20 och 30 varumärken som
alltså
är på plats.
Det är nog mer, för att sen vi var där förra året så har mässan vuxit och det är fler som deltar.
Det hade lite eftersmak av corona tyvärr
lite
sist.
Grann, ja, jag håller med. Men man märker nu också att det är många som uppskattar den här vad ska vi kalla det, formen av mässa, att det är mycket mer avslappnat. Och inte lika, vad ska man säga, hårda antagningskrav som det är för Watches and Wonders till exempel. Har de börjat öppna upp dem mer och mer för allmänheten. Men tidigare har det varit enbart branschfolk och folk som jobbar som återförsäljare eller för varumärkena. Liksom. Geneva Watch Days är mycket mer casual. Det är färre slipsar på plats.
Man märkte det sist också att det är fler samlare där som är där och besöker varumärkena som de faktiskt samlar på och så vidare. Och jag tycker det är kul generellt i branschen att jag vill dra en parallell till även sociala medier och sånt. Allting har blivit mycket mer tillgängligt. Och det märks även ut i det fysiska nu att det är inte så svårt att få direkt kontakt med ett varumärke och under vissa perioder, till exempel vissa mässor och sånt, liksom. Få till ett möte eller liksom komma in i komma närmare varumärket än bara vara i serien butik, liksom. Det tycker jag är väldigt kul.
Ja, nej, så det ska bli kul att åka ner dit. Förhoppningsvis är det bra väder. Det var det förra året, det var nästan lite för varmt, va?
Ja.
Men där kommer vi har mycket möten inbokade, eller många möten inbokade där.
Och varför är det här viktigt? Jo, för att vi kommer göra så jäkla mycket artiklar att prata om det. Nyheter och bilder och allting på ecotime.com.
Exakt.
Som vi delar med oss till er av.
Precis så. Men vi ska åka lite mer också. Vi kommer åka till, eller delar av redaktionen kommer åka till Tyskland.
Just det, ska besöka Mia Lidström, vår eminente skribent och klockjournalist får man ju säga, kommer göra ett... Vi var ju i glashytt och hälsade på Nomos i fjol, men den här gången kommer vi göra ett riktigt ordentligt reportage om det. Så med bilder och text och så vidare. Så det kan ni se fram emot om ni gillar Nomos, för att vi vet att det är många som gillar Nomos. Det är lätt att gilla en inhouse-tillverkare liksom från Tyskland som är egna grejer.
Ja, verkligen. Och jag ska iväg också, men det kan vi spara lite på tills det blir dags.
Vi ska kolla på damur utrikes.
Ja. Vi lämnar över det. Men i samma veva så sticker jag också iväg på någonting intressant och spännande, kan jag säga.
För vissa. Nej, jag gillar det. Jag tänkte ta en annan sak. När vi ändå är inne på sommarspåret. Det är många som badar med sina klockor. Och det här borde vi gjort innan sommaren. Men jag tänker, jag vill en gång för alla så tycker att vi pratar lite om det.
Okay.
För jag har mycket sportklockor på mig. Nya rollar och whatnot. Eller jag hade till och med en lyssnardin på mig för 2 veckor sedan. Då man vet man att något är off. Du har mer vintage än vad jag har. Och i regel äldre klockor generellt, liksom.
Yeah.
Så då, med den samlade kompetensen och erfarenheten, kanske vi kan prata lite om vattentäthet och klockor.
Ja. Och vad man gör om olyckan är framme, eller?
Ja, för jag tycker så här. Vissa klockor ska du knappt tvätta händerna med.
Enig.
Och där kanske är lite mer ditt område. Hur tänker du när du har en stentavlad Piaget från 68?
Långt från
eller hur?
Ja, så är det. Vissa klockor ska ju helt enkelt inte vara i närheten av vatten. Och jag skulle säga att många klockor kan vara i närheten av vatten. Förutsatt att man har gjort åtminstone en av 2 steg. För att det ena hänger upp med det andra lite grann. Tryck, testa klockorna. Innan ni plaskar runt eller tar ut dem i härliga sommarregnet så, som det har sett ut nu liksom, senaste veckorna här i Stockholm. Tryck, testa klockan innan badsäsong. Är den tät? Det räcker så här. Folk är så här, du måste vara skruvad krona och 100 meter, annars kan inte jag bada med klockan. Nej, det är inte riktigt så. Jag har badat med gamla Santos som har varit trycktestade till 30 meter. Inga konstigheter. Så där behöver man inte vara så rädd. Ingen skruvad krona, ingenting. Den har en, liksom en packning i glasringen. That's it. Funkar. Den är tät. Då är det okej, skulle jag säga. Skulle den inte vara tät så skulle man ju då först och främst, om klockan har packningar, byt packningar. Trycktesta den. Se vad som händer. Är den fortfarande tät, håll den borta från vatten. Det är ganska enkelt. Men säg att man har
variabler
som innehåller eller innefattar lite berusningsdrycker, till exempel om man hamnar i plurret helt plötsligt med sin klocka på.
Ja, då bör man ha flytväst också.
Ja, 100%. Då kan det vara så att om klockan tar in vatten eller visar på fukt innanför glaset till exempel, så det första man bör göra då är dra ut kronan. Stoppa liksom klockan. Lägg den i ris eller någonting för att dra ut fukten. Och sen får man se vad som behövs göras efter det. Det behöver inte vara en katastrof.
Nej.
Men det kan vara en katastrof.
Men det är ju inte dumt, och det kan mycket väl vara en katastrof. Ja. I synnerhet om det kommer in fukt i klockan och du låter den ticka på.
Mm.
Och sen så visar det sig några månader senare att fan, nu går den ju inte längre.
Nej,
för att det är rost i hela verket som har hunnit börja tugga på det på grund av fukten som kom in.
Yes.
Min take på klockor och bada generellt. Jag hjälpte en vän att köpa en Datejust 1603 från sent 60-tal.
Mm-hmm.
Bara här för några dagar sedan. Den var även servad av Rolex Service Center.
Mm-hmm.
Hade servicecertifikatet som man får med och allting. Mm. Den var under garanti. Och då är ni alltid, då byter de ju alltid packningar och trycktesten och så vidare. Och det här var i början av, jag tror det var februari 2022 hade den blivit servad.
Okay.
Och det var bara några dagar sedan som han fick hem den. Så kan jag bada med klockan? Och mitt svar var, jag tycker inte du ska göra det.
Nej.
För att det här är en vintage-klocka.
Mm.
Och man vet inte hur de beter sig. Att de var täta när de kom från Rolex, det ska ju betyda att de kommer vara täta en bra stund framåt. Men jag skulle vara väldigt försiktig med just gamla klockor. De är byggda på ett helt annat sätt liksom. Och även en sak med vintage-klockor är att det är inte alltid så enkelt att byta ut delar och sånt heller om olyckan väl är framme.
Mm.
Just en gammal Datejust går ju, men har du en fin gammal Cartier eller något åt det hållet som är verkligen svårt att få tag på eller unikt, kanske inte ens tillverkas längre.
Mm.
Då kan du ha ett problem om du chansar.
Mm.
Liksom. Nya klockor, subbar och allt det där och nya Datejust och sånt, om så länge det är trycktestat i närtid, då kan du utgå från att det är tätt, och förmodligen är det tätt i flera år så länge du inte drar in klockan i en marmorbänk eller någonting.
Nej,
eller om packning flyttar
men
på sig.
Hur ofta ska man trycktesta då, tycker du?
Om du prompt måste bada med klockjäveln ursäkta språket så tycker jag egentligen att du ska köpa en Seiko dykare.
Mm.
För det var jag på mig när jag är ute
och, på sjön.
På sjön eller ja, utomlands eller i badmiljö och vill ha en klocka på mig som jag badar
med. Om man
inte med.
Vill ha en Seiko då?
Ja, då
varje år va?
Då ska du trycktesta dig innan du tänker stressa den.
För att vara på den säkra sidan. Ja, för det mycket kan ju hända också.
Ja, och det är inte dyrt att trycktesta den heller.
Nej.
Det skulle vara några hundralappar hos nästan vilken urmakare som helst.
Mm.
Så, och det är väl en ganska billig försäkring sett till vad det kostar att få in fukt i, eller till och med vatten
helt
i klockan.
Klart. Jag har ju en kompis till mig. Hon hamnade i plurret med en gammal Zenit från typ 60-talet.
Mm.
Eller tidigt 70-tal kanske. Med kvartsverk. Som vi fick bild från urmaken igår faktiskt. På hur det verket såg ut. Det var inte så kul. Och inte jättelätt att ersätta heller.
Nej, det är det absolut inte.
Men förhoppningsvis så hittar vi ett utbytesverk till henne. Så hon kan ha den släktklenoden vidare.
Ja, men det.
Men, ja.
Vi har även en annan vän till oss som hade en hel diamantsatt med pavétavla.
Mm.
Day-date på sig i Las Vegas i poolen. Tänkte att nu ska jag dricka några drinkar och hänga i poolen med min day-date. Plaskade runt lite med den. Tog upp klockan när det var vatten i urtavlan typ. Tur att det var ett försäkringsärende, för diamanttavlor
inte så billiga. Nej.
Inte så billiga. Och vad kan vi lära oss av det?
Bada inte med din pavétavla.
Trycktesta klockorna. Bada inte med vintage-klockor. Helt klockor som bara typ nya Rolex och Omega och sånt där. Det ska vara lugnt. Men om ni verkligen vill vara säkra, se till att få koll på det innan ni plaskar vidare. Liksom.
Yes, helt klart. Men en klocka man inte behöver vara rädd för att plaska med.
Mm-hmm.
Det är en klocka som fyllde 40 år i år.
Ja. Och eller ja, modellen.
Modellen, ja. Det är ju en klocka som... Det är ju en kultklocka.
Ja.
Utan liksom utan snack. Men kanske inte den kräddigaste klockan i samlarkretsar. Liksom sådär.
Men G-Shock.
Ja.
Casio G-Shock. Jag tycker att det är en av de bästa klockorna som gjorts.
Mm.
För att de är byggda för det de utger sig för att vara byggda för. Och det fungerar.
Ja.
Så G-Shock 440 år.
Yes.
I år. De släpper en del modeller i samband med det. De släpper en limiterad modell. Mm. Som vi har tagit en riktigt bra titt på. På sajten. Casio var snälla nog att skicka en till oss.
Och på YouTube.
Och på YouTube.
Yes.
Och den modellen har ett lång beteckning.
Ja. Casio G-Shock 40th Anniversary Recrystallized heter
och,
den.
Ja, och det är en riktigt fet G-Shock på länk.
Mm.
Och
tung klocka alltså.
Tung. Den väger nästan 170 gram där omkring. Jag tror jag säger 168 eller någonting.
170, okej.
Okej, ja. Så, den här recrystallized-grejen betyder att... Okej, det är en Casio G-Shock på länk. Bara det betyder att den är stor och väger mycket.
Yeah.
Men sen har de ett överdrag i en slags... skulle man kalla det för DLC-coating?
Nej, no, men DLC-coating skulle jag väl inte vilja kalla det. Eller ja, det kanske är... Går det som det är, kanske? Ja, det gör det nog.
Jag tror det. Ja. Så rostfritt stål med en coating,
yes,
som har ett så här frostat utseende som Casio väljer att kalla för recrystallized, för att det ser ut som så här kristallmönster typ.
De som känner till frostade AP Royal Oaks kommer förstå vad vi menar när vi säger frostat utseende.
Ja, och den här 40 år, den här är då besläktad med så här. Man ser hela G-Shock DNA. De har gjort en riktigt så här motherfucker, ursäkta språket, G-Shock. Den har hur mycket funktioner som helst som alla G-Shock. Det är allt ifrån som alla G-Shock har, eller många G-Shock har. Mm. Det är allt ifrån olika tidszoner. Du kan tajma olika saker. Alla sorters tidmätning som bara finns. Jag vågade knappt gå igenom alltså, funktionerna.
Nej, men den kokar ju alltså, nästan kaffe också liksom. Det, ja. De gör mycket de där klockorna. 39 komplikationer har den. Så att, ja.
Hur många har Frank Müllers värsting komplikations?
Oh, bra fråga.
Mm, det är färre.
Ja.
Mm, det är färre. Så Casio G-Shock har flest komplikationer.
Det är fan alfa.
Ja. Väl uttryckt. Nej, och så här. Hur viktig är modellen G-Shock generellt, för jag känner som klocksamlare, nu identifierar jag mig som klocksamlare eller klocknörd, alla vet vad det är.
Mm.
Jag tror att de extremt många som inte är klocknördar har ju koll på vad Casio är såklart, mm, men även just modellen G-Shock, mm, den är så förknippad med hårda tag, hållbarhet, att du kan ha på den hela tiden. Jag vet att många vänner inom försvarsmakten, ordningsmakten, liksom, poliser, militärer och så vidare, mm, grovt förenklat, använder en G-Shock på jobbet. Det här är rätt kul, bara för 3 veckor sedan senast hjälpte jag en väns son, mm, som skulle ju värnplikten nu. Mm. Att köpa en G-Shock. Och några år sedan hjälpte en annan vän till mig med en G-Shock också. För han skulle göra GMU. Grundläggande militärutbildning. Och det är ju vedertaget att de här grejerna faktiskt är användbara. Ja. Och fungerar i de miljöerna.
Yes.
Och om de fungerar i de miljöerna. Då fungerar de överallt. Ja. Hela tiden.
Absolut. Det är ju också en klocka som... Jag menar, den föddes... Tanken till klockan föddes 1981. Nu ska vi se, så jag ska försöka uttala hans namn rätt. Kiko Ibe, the mastermind behind the G-Shock. Han tappade alltså sitt dressur i marken och det pajade. Och då, ja, kände han bara, enough is enough.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nu nu ska vi ta fram en klocka som jag kan kasta i väggen utan att det händer någonting. Och ja, den föddes för 40 år sedan. Det liksom finns väl hundratals, om inte tusentals nästan, varianter av G-Shock. Jag menar, de har genom åren, ja, det är flera tusen olika referenser som har tillverkats liksom. Men en av dem, om vi går bort lite från just den här modellen för stunden, en av dem som verkligen har exploderat senaste åren i popularitet är ju den som kallas för Casio Oak.
Just det. Oh.
Den, ja, och den påminner ju lite då, den har en oktagonal glasring och påminner då lite om Royal Oak från AP. Och den har de också gjort i liksom, ja, jag vet inte hur många varianter, men de har gjort den alltifrån liksom i svart plast med gummiband till liksom helt i stål också.
Och den oktagonala looken, eller liksom kvadrat-ish look med integrerad länk eller band, det är väldigt tilltalande för
exakt.
Många.
Och den tror jag, alltså så här, G-Shock har alltid varit en klocka som säljer mycket och finns i jättemånga olika utföranden, men jag tror verkligen att när de lanserade Casio-oken för, kan det vara 4 år sedan, någonting sånt där, 3 år sedan, då fick den liksom, G-Shock fick någon sorts på nytt födelse, fast
men
ändå inte
förstår. Men det
blev creddigare
med den modellen, och det är ju så kul att de lyckas återuppfinna sig själva.
Yes.
Och vilka sätt finns det att återuppfinna sig själva med liksom i klockvärlden? Det finns bara x antal komplikationer man kan göra, och alla finns väl i den här recrystallized 40 anniversary-modellen vi pratade om nyss. Så då är det ju designen liksom. Ja. Och G-Shocks design har varit liknande genom åren. Man ser en röd tråd. För en vän till mig samlar på G-Shocks. Han har några av dem som första som tillverkades någonsin. Jag tror till och med han har en prototyp hemma. Och när man kollar på dem så ser man klart och tydligt att man kan ta en som någon köpte igår i butik, man kan ta den första, man ser att det här är från samma tillverkare och modell.
Yeah.
Liksom. Yeah. Och att kunna utveckla det mer liksom efter 40 år och kunna återuppfinna sig själv, det är inte alla som lyckas med det.
Nej.
Och till och med göra det lite liksom coolt med ett digitalt armbandsur. Det är inte helt lätt, men med G-Shock har ju Casio verkligen lyckats med det. Jag måste säga att Casio har ju andra avseenden också, inte bara G-Shock-linjerna. Det här är jag dålig koll på, för det är inte sånt här vi får i händerna varje dag, men de billigare Casio-modellerna för bara några hundra lappar också, man ser väldigt många har det också, som en vanlig accessoar.
De som är i, kan den heta F91 och sånt där? Den retro-varianten.
Finns det stål, så finns det guld.
Guldpläterat stål. Eller,
ja, ja, guldfärgat.
Ja.
De är snygga.
Ja, och de ser man ju ofta på stan, tycker jag. Liksom så här, för folk som bara vill ha en klocka liksom. Och de har ju också blivit poppis igen lite i det här. Ja, men de är så här skönt 80-tal.
Ja, de är lite retro style liksom. Ja.
Men också vad som är kul, jag menar, Casio släppte ju en klocka helt i solitt guld för ett par år sedan. Alltså en G-Shock. Ja. Fast det var, ja. Jag tror den kostade $70,000 eller någonting.
Ja, men det var lite offensivt, men ja, vad ska man göra?
Det är kul.
Jag kan lova att jag sålde.
Liksom. Ja, ja, ja. Det var också någon så här limiterad utgåva här för mig, som jag kommer ihåg att jag sett på Instagram. Men ja, alltså det går ju inte att... Jag har aldrig haft... Jo, jag har haft en G-Shock, det har jag. Jag har haft en Casio Oak. Ingenting jag har jättebra koll på rent generellt. Men jag menar, det går ju inte att ta ifrån dem den kultstatus modellen har haft och påverkan modellen har haft på liksom klockindustrin.
Nej, och att de faktiskt, det de utgör sig för att vara, stämmer väldigt bra. Ja. Du kan inte ha sönder.
Kan backa över den med en hummer och det händer ingenting.
Ja. Och jag har haft några också. Olika modeller, jag måste ha haft i alla fall 4-5 stycken. Mm. Kanske mer genom åren. Och ja, de är inte sköra.
Nej.
Och Jag rekommenderar varmt folk att köpa en G-Shock på något vänster om de behöver någonting som klarar väldigt tuffa tag. Mm. Och som faktiskt ser bra ut på handleden samtidigt. Liksom. Ja.
Ja.
Och så och gå in på Ecotime och gå in på YouTube. Kolla på vår artikel vi gjorde i samarbete med Casio om 40th Anniversary Recrystallized-modellen. Den är riktigt cool. Och det är en G-Shock på ett sätt som man inte sett den tidigare. Kan man ju lugnt säga.
Vidare då till lite andra nyheter som vi har tittat på under sommaren.
Vill du snacka dykare eller vill du snacka yachting ur?
Vad säger som en kombination?
Bra.
Tissot Sideral S.
Yes.
Tissot har inte legat på latsidan i år. De pumpar ut nyhet efter nyhet som är intressant. Det finns en till nyhet vi ska prata om alldeles strax. Men vi börjar med den här som vi faktiskt haft i handen.
Ja.
De gjorde en återlansering, en ny lansering av en gammal skön plastklocka från 70-talet som var lite färgglad. Sideral S är då ett dykarur som också har
yachting,
regatta nedräkning på urtavlan.
Just det. Jag hittade inte terminologin.
Det är inte alltid så lätt att hitta terminologin på svenska. Alltså.
Nej.
Måste jag säga när man pratar om klockor. Det blir mycket svengelska ibland också.
Regatta, chrono och yachtinggraph.
Yachtinggraph. Bra. Vi köper det. Nej, men de släppte den här Sideral S som kommer med originalet då som släpptes på 70-talet hade inte boett i plast utan boett i glasfiber för att rätta mig själv. Och det var ett material då, eller är ett material som är 4 gånger lättare än stål och repfritt och tåligt mot temperaturskillnader och så vidare. Så det här var ju ganska coolt för 50 år sedan.
Jag tycker det är coolt nu.
Det är det, men jag tycker att det är ännu coolare med det som kallas för, på engelska då, forged carbon. Forged carbon.
Så det är kolfiber, en kolfiberkomposit? Eller
ja, något exakt.
Där
det är någon liten, något litet hopkok där av bland annat kolfiber i boetten som får en... Alltså det är ju ett material som de många, skulle jag säga, förknippar med Richard Mill.
Ah.
Som har använt kolfiber i sina boetter.
Ja, som väger ingenting.
Nej. Så... Nya Sideral S är egentligen en upphottning av den gamla modellen. De påminner om varandra väldigt mycket i utseende, men den här kommer då med lite modern teknologi helt enkelt.
Och den vägde typ 90 gram eller något?
Ja, den vägde ingenting i princip. Ganska stor klocka så att dimensionerna, jag tror den är 41 mm på bredden och 46,5 på längden, så det är ganska mycket boett liksom. Men saknar bandhorn och sånt där, så den upplevs kanske inte lika stor kanske som den hade gjort om det hade varit bandhorn
och
grejer på.
Och just det, och då, den har gummiband ju, då går det ju rakt in i undersidan av boetten och fäster under boetten med andra ord.
Och gummibandet är jäkligt coolt faktiskt, för den har, alltså bandet är ju perforerat och har typ 1000 hål. Men själva låsningen på bandet är ju det som är det speciella med den här klockans band, och det är då att den har, vad ska man säga, man fäster den på två håll.
Alltså du trär in ena delen i en ögla på, som sitter i andra delen.
Yes.
Och sen så drar du tills den sitter tight och då kan du knäppa fast den i ett av hålen.
Exakt. Så du har liksom dubbelknäppning så att säga på den.
Yes, och man kan justera så att den sitter väldigt bra.
Ja.
Och så väger den ingenting. Så den är väldigt bekväm att, att bära.
90 gram, precis som du sa, 90 gram.
Ja. Det är nice.
Vattentät ner till 300 meter, sköna färger, kommer i lite olika färgkombinationer, blå, gul och röd. Vi kollade på den gula, vilket är en av mina favoriter. Och sen är det så att den har ju då lite olika inslag på tavlan och färger. Också PVD-behandlat vridringsinlägg med superluminova i siffrorna. Så det är en cool klocka, måste jag säga, som liksom vid första anblick tänkte jag, jaha. Men sen, ju mer man hade den och ju mer man kollade på den, så börjar man uppskatta den mer och mer. Liksom. Och den är ju väldigt, väldigt nischad. Men också Så här, för den som gillar de här retro 70-tals lite bulkigare klockorna så är det ju verkligen en bra klocka som blandar gammal estetik med ny teknologi.
Ja, och det känns som att varje avsnitt sitter jag här och säger att det är nice när företag blickar bakåt i historien för att hitta på något, för att kunna göra något nytt. Men här är det, känns det som att den här klockan var jäkligt nice. Vi gör en likadan fast med liksom allt modernt, liksom alla moderna inslag med all med all teknologi vi har samlat på oss liksom. Yes. Så den ser likadan ut
mer eller mindre
och men den men det är en sprillans ny till så som vi gillar starkt.
Och när du ändå pratar om att förfina en gammal modell i modern tappning, så har de ju gjort det med deras PRX-serie som släpptes för 2 år sedan, va? Den släpptes i 2 storlekar, 35 och 40. 40 fanns i automat och kvarts, 35 fanns bara i kvarts. I juni i år så presenterade de 35an med automat, alltså Powermatic 80.
Helt rätt.
Varianten. Och man släppte den i 4 färger. Grön, blå, svart och en vit som är en pärlemottavla.
Mm.
Så nu finns alltså 35 både i kvarts och automat. Och nu kommer även vi ta en närmare titt på 2 ytterligare tillskott i PRX-serien 35. Då är det då den guldtonade varianten. Kommer också med automatiskt urverk. Samt den väldigt populära isblå tavlan som bara fanns i 40 mm hittills i automatiskt utförande, kommer då också i 35. Så de har vi fått hem och ska göra både en liten artikel på samt en video. Så där får ni hålla koll på ecotime.com, för det kommer inom kort.
Ja, och allt med Sidral S som gäller urverk och funktioner och korrekt terminologi. Om vi misslyckats förmedla vad klockan handlar om, har vi gjort en väldigt bra, tycker vi, artikel på ecotime.com.
Och video.
Om Sidral S där vi förklarar allting. Kortfattat gillar vi klockan.
Det är inte bara Casio och G-Shock som har fyllt år. Vi har ett annat jubileum som från ett stort varumärke som släppte en ny kollektion nyligen.
Omega?
Ja.
Omega är ingen lek.
Nej, Seamaster fyller 75.
Seamaster är, jag tycker det är en av de viktigaste modellerna som finns från något klockmärke överhuvudtaget. Har inte du haft den? Du måste också haft en S&P 300.
Nej.
Varför inte det?
För att den gillar jag inte.
Okej.
Okay. Tyvärr. Det är bara en sån klocka som inte funkar för mig. Alltså.
Okej.
Okay, jag brukar inte vara så kräsen.
Jag förstår, men du har fel. Jag har haft flera stycken. Det är en av de viktigaste modellerna som finns för klocksamlare också. För att det är extremt många som köper den som sin första riktiga lyxklocka inom situationstecken. Och där var även jag. Det var min andra riktiga klocka liksom. Mm. Och det finns väldigt många som köper den bara för att det här ska vara min enda klocka. Ja. Och bara använder den som sin enda klocka.
Absolut.
Och det finns många som bara...
Det är inget fel på klockan. Det är inte det jag säger.
Tvärtom. Den är ju hur bra som helst. Du behöver aldrig ta av den.
Det är bara att den inte funkar estetiskt för mig.
Jag förstår. Jag tycker att den är oerhört vacker.
Ja, men vad bra.
Jag gillar
kul att vi inte håller
jag gillar med. Länken också.
Jag hatar länken, sorry.
Ja.
Jag känner starkt för länken.
Vi pratar, okay. Det är en extremt viktig modell.
Det är det. Och så. Då, alltså 75 år i år, så introducerades då 1948. Släpper man då en Summer Blue-kollektion, som den kallas. Och här har man gått lös på urtavlorna framförallt. Och man släpper alltså hela Seamaster-kollektionen från Aquaterra till Ultra Deep, vilket är deras värstingdykare, så släpper man då nya modeller. Och det som är intressant med tavlorna är då att ju bättre vattenresistens de har, som vi säger, vi börjar på Aquaterra som är 150 meter, då har den väldigt ljusa toner av blått i urtavlorna. Medan Ultra Deep är väldigt mörk. Och den går väl ner till 6000 meter tror jag. Så här har man då släppt Aquaterra i både 38 och 41. Aquaterra World Timer har man släppt. Seamaster 300, din favorit. Seamaster Diver 300 och Seamaster 300, det är två modeller. Sen har man släppt nytt i Planet Ocean 600 meters varianten.
Det är kralligt.
Ultra Deep, 6000 meter och även min favorit, Plopproff.
Sån har du haft, det vet jag.
Ja, en gammal. Det var länge sedan. De är dyra nu.
De ligger runt 70-80 papp.
Ja, det är starkt, jag betalade 35.
Ja, det var inte lika starkt, men det var vad det kostade då.
Ja.
Jättekola klockor, väldigt acquired taste.
Onekligen.
För att det är ordentliga. De som inte känner till hur en Seamaster Plopproff ser ut, sök. Det är en värstingdykare.
Det är en värstingdykare. Riktig tool watch alltså. Gillar.
Jag gillar.
600 meters varianten från 70-talet. Mycket bra.
Den tar inte in vatten.
Nej, ja, det kan den ju göra. Vi har ju faktiskt en vän som har pratat med en sån som har tagit in vatten.
Aha.
Men han hade inte trycktestat den innan. Nej, så han får skylla sig själv.
Ja.
Men den kollektionen, många modeller, många snygga modeller, väldigt fina urtavlor faktiskt måste jag säga, och alla de är ju liksom lite åt det här som man kallar vignett, liksom det går från ljusare i mitten till mörkare ut.
Det fejdar ut.
Exakt, och har du sett vad de har gjort på Ultra Deep klockan?
På framsidan eller baksidan?
Framsidan.
Nej.
Då har de gjort att när du lyser på den med en UV-lampa till exempel, så har de jag tycker att jag ska visa för Albin här nu.
Är det fiskar eller är det...
Nej, de har visat i djupet hur långt ner de har varit med klockan. 10 935 meter var de nere med den.
Jaha, oj.
Då har de gjort det då står det Omega was here. Och så har de gjort en liten markering och så står det 10 935 meter.
Okej, är det coolt eller plojigt?
Nej, det är lite kul.
Det är kul, ja.
Men det är lite som Snoopy, förstår du? Så här, de gör alltså så här, ja. När Snoopy på Speedmaster Snoopy, att han åker runt som en animation på baksidan, att han åker runt.
Det delar jag. Liksom.
Ja. Det är lite roligt. Ja. Nej, så den har Filip skrivit om på sajten, om hela kollektionen.
Filip Eriksson.
Filip Eriksson.
Han skriver väldigt bra artiklar.
Mycket bra artiklar. Han skrev också en artikel nu för oss om... klockor man borde ha köpt men som man inte tog chansen att göra.
Det är bra, han sitter och gråter ut över alla hur köparna har missat. Ja. Ivens ingenjör och lite andra.
Ja,
allt som dragit iväg.
Allt som dragit iväg, exakt. Så ja, nej men intressant släpp av Omega. Fina urtavlor framförallt. Det är inga nya modeller i sig men nya urtavlor. Och de är riktigt schyssta.
Och det är ju ett specialsläpp för att modellen firar 75 år.
Exakt.
Ja, bra gjort Omega.
Bra jobbat Omega. Ja, vad säger du Albin? Ska vi runda av här då kanske och återkomma om ett par veckor när vi har varit i Genève kanske?
Ja, eller redan nästa vecka eller om två.
Ja, vi får se.
Vi märker. Vi måste ha någonting att prata om också. Jag tror även att det är dags att vi tar och sätter oss ner med en gäst. Men jag kan avslöja att det kommer ske en del under hösten faktiskt. Så
spännande.
Stay tuned för mer content i poddformat.
Glöm inte att följa oss på Instagram @ecotimegroup. Du hittar alla artiklar och videos på ecotime.com och Ecotimes YouTube-kanal. Och har du några frågor och funderingar, tveka inte på att höra av dig till oss antingen via mail på podcast@ecotime.com eller på Instagram.
Och tveka inte att ställa klockrelaterade frågor till oss, för vi svarar alltid.
Ja, alltid. Verkligen. Och gör vi det inte på mail så tar vi upp det i podden.
Ja.
Var bra.
Stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.